Under den senaste tiden i processer i församlingen, i mötet med människor, så har jag funderat. Jag har funderat över vilket spelrum min tro egentligen har i min vardag. Jag längtar mer och mer efter att Gud ska bli synlig i mitt liv. Jag längtar efter att människor runt omkring mig ska få uppleva att Gud är verklig. Att människor ska få komma till tro i vår tid. Och jag tror att alla människor bär på en längtan efter att uppleva Guds närvaro. Vissa känner inte till det. Andra har fått uppleva det här med Gud och bär på en stark längtan efter att Gud ska svara på små och stora böner. Efter att han ska på något sätt visa sig i vardagen. Är det möjligt att all vår längtan efter Gud som vi bär på ska kunna bli uppfylld? Ja, jag tror det. Men det är sagt inte att våra böner blir besvarade. Det säger jag inte. Men är det möjligt att vår längtan efter Gud ska kunna få bli besvarad och uppfylld? Ja, det tror jag. Och Apostlärningarna är en bok som visar på det. För Apostlärningarna handlar om dig. Apostlärningarna handlar om oss som kyrka. Vi lever nämligen i den nya tid som den här boken beskriver. Det är vår tid. Alltså när den helige ande hade mött Jesu efterföljare. De hade fått uppleva en ny glädje och erfarenhet av Guds närvaro. Då började den tid som också du och jag lever i. Apostlärningarna är vår tid. Och i den här boken kan vi läsa om att en ny tid har börjat för alla människor. Där längtan efter Gud kan få bli uppfylld. För nu kan människor få leva med Gud inom sig. Nu kan människor få säga sitt hjärtas ja till den Gud som genom Jesus förintat död. Och så får sitt hjärta uppfyllt av honom genom anden. Nu skapas en enda gemenskap oavsett ras, ålder, status, nationalitet, etnicitet. Det är kyrkan. Och nu kan man berätta om Guds kärlek och räddning på ett språk som alla förstår. Till alla människor, alla kulturer över hela världen. Så jag säger det igen. Apostlärningarna är också vår tid. Från och med nu är tecknet på att man tillhör Gud. Inte att man håller bud. Utan att hjärtat fylls av Gud. Hjärtat fylls av Gud. Av den heliga ande. Det är oerhört. Det här är någonting som inte riktigt går att förstå. Det är ett mysterium. Att leva med Gud i hjärtat. Hur ska man kunna förstå något sånt? Det här blev vägen. För de här första kristna. Att leva som Gud. Och de själva djupa sätt ville. På ett mycket djupare sätt än att följa Guds bud. Som var Israels folks väg. Och så församlingsgemenskapen. Det blir liksom arenan för allt det här nya som utspelar sig. Församlingen föds på pingstdagen. Och så får man uppdraget. Att nå människor med budskapet om Guds kärlek genom Jesus. Och här sitter du och jag då. Mitt i den verkligheten. Som vi kanske inte kan ta på eller se med våra ögon. Men som ändå är verklig. Det är vår tid. Och vi ska se hur de första kristna upptäcker att Gud gör något nytt. Att de är en del av ett nytt kapitel. Vi ska se hur de första kristna möter människor i den hela den då kända världen. Och vi ska se att alla de frågor som kyrkan brottas med idag. Ledarskapskriser, ekonomi, teologiska argumentationer. Allt det fanns också då. Så är ni redo? Nu ska vi öppna apostlärningarna. Och jag ska bara först säga innan vi ska stå upp och läsa ifrån Bibeln. Så vill jag bara säga att läkaren Lukas skrev två böcker i Bibeln. Han skrev berättelsen om Jesus kan man säga som är Lukas evangeliet. Och så skrev han om berättelsen om vad Jesus fortsätter att göra genom kyrkan. Som är apostlärningarna. Och ordet apostel, det ska ni få reda på nu. Det betyder... Någon som är sänd. Någon som är sänd. Och då kan man tänka Jesu inre cirkel av efterföljare, 12 stycken. Men för många, till exempel Paulus, så var en apostel någon som personligen hade fått se Jesus, den uppståndne Jesus. Så det fanns fler apostlar än lärjungarna. Och Lukas evangeliet och apostlärningarna då, det är en hel berättelse. En hel berättelse som handlar om en enda sak. Vad Jesus gör och vad Jesus säger. Okej, boken heter Apostlagärningarna. Vad apostlarna gör, det är Lukas skildring av den tidiga kyrkans historia. Men man kan se bara i de första raderna av apostlagärningarna som vi ska läsa alldeles strax. Att Lukas vill att läsarna ska förstå boken som en berättelse om Jesus. Vad han fortsätter säga och göra. Och du som är lite listig, du sitter och tänker, nej, jag väntar med det förresten. Vi börjar med att läsa tillsammans. Jag kan inte vänta längre här. Varsågod och stå upp, så ska vi tillsammans få lyssna till Apostlagärningarna 1-11. I min första bok, ärade Theophilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han, genom helige ande, hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Och Jesus svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt, men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Varsågod och sitt. Det här är en berättelse om Jesus. Och du, sa jag innan, som tänker lite och har läst det här nu, ser att Jesus är ju bara med de första 9 verserna, sen försvinner han. Han försvinner iväg. Han försvinner upp till himlen. Hur hänger det här ihop? Och det är ju det här som är det stora, att Jesus har uppstått. Helt plötsligt är han inte begränsad av tid och rum. Han är evig. Och därför är Jesus med hela tiden i den fortsatta berättelsen. Och man talar om honom som kung och herre. Inte som en korsfäst hjälte som dött, vars minne man ska vårda. Utan en levande verklighet som går att lära känna och älska och följa. Och en person som fortsätter sina gärningar här och nu. Jesus börjar med att ge sina efterföljare ett råd. Han säger: vänta. Vänta på den heliga ande som ska komma och fylla er. Det var så Jesu uppdrag startade en gång. När, jag vet inte om ni har det, har föreställt er det någon gång. Det finns en berättelse om då en duva sänker sig ner över Jesus och Han hör en röst från himmelen att detta är min son, min älskade son, min utvalde. Lyssna till honom. Innan dess hade Jesus väntat. Han hade väntat på anden, och det gjorde Jesu efterföljare också. Men de här apostlarna som är samlade runt Jesus, de lyssnar inte på ordet vänta. De är i den här texten upptagna med sina egna själviska, högmodiga tankar om kändisskap, status, makt, och ställer därför direkt frågan när. Så ställer de frågan till Jesus: när ska du återupprätta Israel som ditt kungarike, Jesus? Underförstått: när ska ditt företag vara i full fart och vi som har varit med dig från början och byggt upp det här få fina positioner, vi som följt dig så länge, så troget? Så det sista Jesus säger på jorden, det är en respons på en högmodig fråga. Tänk ändå att Jesus tar sig tid att möta dem där de befinner sig. Är tiden inne när du ska återupprätta Israel som kungarike? Alltså, när ska vi bli kända? När ska vi få status och makt? Och kanske kan du känna igen dig i apostlarnas respons här till Jesus. Det där ordet när. När, Gud, ska du svara på min bön och göra som jag vill och drömmer om? När? Eller när ska du komma tillbaka igen, Jesus? Är det vi ser nu i den här världskrisen och i detta tecknet, är det en symbol på att du är på väg att komma tillbaka, Jesus? När? Jesus möter lärjungarna mitt i sin självupptagenhet och ger apostlarna ett svar som jag tror också vi kan ta till oss av. Han säger: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Alltså, spekulera inte om när tidens slut ska komma. Ägna inte tid åt det. Istället, vänta. Stilla era hjärtan. Vänta. Och så säger Jesus: ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, och ni ska bli mina vittnen. Så vänta. Och så ger, jag följer det kronologiskt här som vi läste det, så ger Jesus en resplan. Och den ska vi få se här nu. Man börjar i Jerusalem, sedan vidare till Judén och Samarien, och så jordens yttersta gräns. Och för dig som är lite otålig och vill vidare sådär, så är den här boken perfekt läsning för dig. För det här är den bibelbok faktiskt som innehåller mest resande. Man reser hela tiden från plats till plats, och man följer faktiskt den här resplanen Jesus ger genom boken. Så där har du hela apostlärningarnas disposition av resande. Men först, innan den här resplanen, vänta tills ni blir genomlysta av min närvaro, säger Jesus, så att ni kan fortsätta det arbete jag gör. Vänta så blir ni mina vittnen. Vänta så blir ni mina vittnen. Och lärjungarna väntar. Och nästa vecka ska vi få se vad som händer. För efter 10 dagars väntan så får dessa kvinnor och män ta emot Gud själv i sina hjärtan på ett nytt sätt. Genom den heliga ande. Jesu närvaro med dem hela tiden. Och så ska de då börja i Jerusalem. Lärjungarna ska börja där de är. Och sen ska de vidare till de närbelägna Judén och Samarien och jordens yttersta gräns. Det står, titta här, det står inte Judén vidare till Samarien. Det står Judén och Samarien. Och det här kan vara något för oss som är lite nördiga och vill se små skillnader som faktiskt ger stora konsekvenser. Det här säger oss något viktigt, det här lilla ordet och. för rättrogna judar så var samarierna ett avskytt folkslag. De såg som orena, och därför tog man långa omvägar för att slippa beträda samarisk mark. Men Jesu uppmaning är alltså här att gå till alla människor oavsett ålder, status, nationalitet, etnicitet, ålder. Jesus för här samman två grupper som inte tål varann. Och det här är intressant. Det här är häpnadsväckande. Judéer och samarier tillsammans. Det här händer inte. Och för oss som inte är så bekanta med detta så säger det oss inte så mycket. Men låt säga så här. Det är som att Jesus skulle säga vänsterpartister och moderater. Eller Israel och Palestina för den delen. Eller ÖIS och GAIS. Är ni med mig nu? Hur radikalt det här är. Hur otänkbart det här är. ÖIS och GAIS. Jesus är inte på någon sida. Kom ihåg det. Han är på allas sida. Det här budskapet får ju också extrema konsekvenser. Att ta emot anden och bli Jesu vittnen är en sån omvälvande händelse att det kommer faktiskt bli så. Det spränger gränser mellan människor. Den nåden, den kärleken, den kraften gick rätt igenom människors kategoriseringar av människor, rätt igenom begränsningar mellan människor. Budskapet kommer nå till jordens yttersta gräns. Ingen kan hindra det. Och du och jag lever med den här resplanen fortfarande. Och hur och när är upp till Gud, kan vi se att Jesus säger. Vi har ingen kontroll över livet. Men vi kan gå framåt steg för steg i det okända i full visshet om att den helige ande leder. Vi får inte svar på närfrågor. Men vi har ändå fått allt vad vi behöver. Och det vill jag säga någonting om nu. Du och jag har fått allt vi behöver. Vi har fått tre fantastiska saker. Vi har fått en ny identitet. Vi har fått en ny tillhörighet. Vi har fått ett gemensamt uppdrag. Och till dig som kanske kämpar med din tro just nu och känner att det är inte mycket som bär. Ibland går vi igenom perioder som vi upplever av misslyckande. Jag hoppas att du kan ta till dig det här. Du har en ny identitet. Du har blivit född på nytt. En kristen människa kallas helgon i Nya testamentet. En kristen är en person som tagit emot förlåtelse och på det viset har evigheten i sitt hjärta genom den heliga ande. Du och jag har en ny identitet som vi behöver lära oss att leva i dag för dag. Och det här är en sån tröst för alla oss som ofta hamnar i att det hänger på mig. Eller jag är ingenting, eller jag är misslyckad. Du har allt i relationen med Gud. Du har en ny identitet. Du har också fått en tillhörighet. Du tillhör en ny familj. Du tillhör en församling med en stor skara bröder och systrar som du både kan få ge och ta emot hjälp ifrån. Därför är en kyrka aldrig en förening som umgås och städar och ordnar fika och har verksamhet. Tillhörigheten i Sävedalens missionskyrka är alltid kopplad till att vi har ett uppdrag. Och det är det den här texten handlar om. Du som är kristen och en del av församlingen någonstans har en ny identitet, en ny tillhörighet, och det är kopplat till ett gemensamt uppdrag. Att visa människor på Jesu kärlek i handling främst, men också i ord. Och frågan som de där två männen, kanske är det två änglar, ställer till Jesu efterföljare: varför står ni och ser mot himlen? Det är min uppmaning till mig själv och till oss alla idag. Varför står ni och ser mot himlen? Alltså, det här är ju en indirekt uppmaning. Stå inte bara där. Mellan raderna kan man urskilja den undertonen. Det är som om Jesus säger: ni har ju fått allt. i relationen med mig. Ni har fått allt för att kunna förändra den här världen. Lev i det. Sprid det. Möt människor med det ni har fått. Stå inte bara där och spekulera, kanske över tidens slut eller kanske om hur era drömmar om makt och status ska gå i uppfyllelse. Det är som om Jesus säger de orden. Ni behöver varken vara uppslukade av er egen agenda eller det andra diket, tidens tecken. Det här kommer lösa sig. För denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Alltså, sök Jesus, lev i relationen med honom, sprid den kärleken. Det är vägen för att vår djupa längtan ska bli uppfylld. Och det här budskapet idag gäller oss. Du är bemyndigad. Det här är inte till för någon form av elit. Tvärtom. Det är för den människa som allra minst känner sig värd det. Jesu efterföljare visar oss verkligen det. Jag vet att det är slitet att tala om, men Petrus har bara några veckor innan den helige ande möter honom ljugit och svurit på att han inte känner Jesus alls. Han har gråtit och gråtit över sina misslyckanden. Och nu talar han helt plötsligt för en enorm folkskara att något har hänt som ska förändra hela världen. Han bär ett hopp i sitt inre. Och det här ger hopp till dig och mig. Vi som alla längtar efter frid, efter sann glädje på djupet, efter att uppleva mening. Du är bemyndigad. Livet med Jesus i den heliga andes gemenskap är inte till för en elit. Det är för den som allra minst känner sig värdig det. Det är det som är nåd. Och vi som är här idag, jag vet det, att vi befinner oss på olika platser. Vissa av oss har inte en tro. Andra av oss har levt länge som kristna. Och kanske tvekar du att liksom ta ett steg, att ägna lite mer energi än du gör idag på de här frågorna, på gemenskapen med Jesus. Jag kanske tvekar du på att ens närma dig det här med tron och Jesus överhuvudtaget. Låt mig då avsluta och ge dig två råd. Och jag vill bara för det första säga ordet vänta. Än en gång, vi behöver vänta på Jesus. Vi som ofta lever liv där allt går i ett. Jag vet många som upplever att en stunds ensamhet är fullständigt ovan. Så fort vi sitter på bussen eller står i kön på ICA eller det inte går någonting på TV, då har vi alla lösningen, eller hur? Kanske bara är jag. Alltså, jag väljer inte alltid längre den kortaste kön på ICA som jag gjorde förr. Där jag kan tänka, då kan jag kolla ett mejl under tiden och så kanske jag kan ringa det här samtalet eller se om någon har uppdaterat någonting. Alltså en ständig uppkoppling. Det finns alltid någonting att sysselsätta sig med. Och med ordet vänta då så menar jag inte att vi som i berättelsen ska vänta 10 dagar på att den helige ande ska komma, för den helige ande bor i dig. Väntan är till för att vårt inre ska bli lite tyst och stilla så att Guds röst kan tala till oss. Så att anden kan fylla oss för vardags behov. Låt oss inte vara rädda för de minuterna av tystnad som kommer då och då. Gör väntan på bussen eller kön på ICA till en bön till Gud. Och kanske då du känner att du inte mår bra och vill fly in i någon förströelse av något slag, då tror jag att det är Gud som knackar på och säger: våga vara kvar här istället. Våga vara kvar här i din oro, i det du känner av skam, i det du känner av ångest. Fly inte. Våga stanna kvar en liten stund bara. För jag vill möta dig med min kärlek. Det andra rådet som jag vill ge som avslutning för oss som längtar efter att bli mer av det där vittnet som man får läsa om i apostlärningarna. Det är någonstans att leva med en bön. Det kan vara tack Gud. Men det kan också vara kom helige ande, andas liv i mig. Kom helige ande, andas liv i mig. Kanske visa Gud dig någon människa du ska kontakta. Kanske visa Gud dig ditt Samarien. Kanske uppenbara han för dig dina fördomar om andra människor och säger, går du dit till den där som du undviker? Ett sammanhang med människor som du har svårt för, kanske visa Gud dig det. Där du ska gå in och både lära dig någonting och vara ljus och liv för de människorna. Låt oss bara inte stå på samma punkt och titta upp mot himlen. Vi behöver varken fördjupa oss i spekulationer om tidens slut eller följa vår egen agenda om berömmelse, status och makt. Låt oss be. Tack Herre att vi får läsa ifrån ditt ord och upptäcka att du är med oss fortfarande. Att du inte har lämnat oss, att du finns vid vår sida och att du bor i våra hjärtan med din heliga ande. Hur ser du allt som vi längtar efter? Jag ber att du ska möta oss. Jag ber att du ska komma och ge oss det vi djupast sett längtar efter. Tack att vi tillsammans som församling får lita på att du leder och verkar i varje stund. Du verkar i vår vardag där vi är församling, på våra jobb, bland våra vänner. Du verkar i gudstjänsten, i våra framtidsplaner som kyrka. Du är med oss. Låt oss alla få gå vidare med dig. Kom helige ande, andas liv i oss. Amen.